Välkomna till andra avsnittet av Jeep-podden.
Välkomna hit. Vad ska vi prata om idag, Elin?
Idag, Jonas, ska vi prata om en del olika domar.
Var kommer de domarna ifrån?
De kommer från, en är från EU-domstolen. Sverige har blivit fällda. Det är en överklagan av en förvaltningsrättslig dom som Datainspektionen har fört.
Sen ska vi prata lite om tiggeri också, eller?
Just det, det ska vi. Kan man förbjuda tiggeri? Vill man förbjuda tiggeri?
Vad händer om man förbjuder tiggeri?
Just så. Och det är någonting som verkligen är på tapeten.
Det kommer upp många olika förslag om det hela tiden, men vart ska vi börja idag då?
Jag tänker att vi börjar med något helt annat. Någonting för att anknyta till förra avsnittet.
Vad pratar vi om då?
Då pratar vi om Stefan Lindskog.
Som vi då trodde var klar för ordförandeposten i Högsta domstolen.
Exakt, vi drog ju ett likamedstecken med att han hade sökt varenda sökande och att han skulle få posten.
Men hur ser det ut då?
Tydligen inte, han måste gå på intervju. Så att det ska han göra.
Hos domarnämnden då?
Ja.
Vad händer om de inte godkänner honom? Får vi nog utlysa en ny ansökningsperiod. Kan det vara en ren formalitet att ha en intervju med honom? Eller finns det faktiskt en risk att han inte blir det?
Ja, möjligen, tänker jag.
Ja.
Vi tror ju på Stefan.
Ja.
Det sa vi redan förra gången.
Ja.
Men nu
vet vi då att det inte är helt säkert att han blir den. Men det verkar ju luta åt det hållet, helt klart.
Ja, det finns goda möjligheter för honom. Det tror vi.
Ja.
Och nog om det kanske. Vi lämnar Stefan och tar oss vidare.
Ja, nu har vi korrigerat våra tidigare misstag, men nu kör vi till något nytt.
Jag vet, jag har en RO.
RO, vad är det då?
RO, det är reklamombudsmannen.
Vad har hänt där då?
Det är en privatperson som har hört av sig angående en reklam.
Och sagt, vad var det för reklam då?
Det här är otillbörligt. Det var en reklam från Samsonite. Resväskor är ju det de är kända för. Och det här är en reklam för resväskor. Och det är ett par som åker på en vespa nere i... ser ut som var taget från någon semester nere i Italien.
Var det på tv eller på bild?
Det var på bild var det.
Mm.
Och då sitter kvinnan och håller om mannen och de har inga hjälmar på sig. Och sen är väskan den som hänger bak på så här, vespan då.
Rullar den alltså bakom vespan?
Nej, jag skulle vilja säga att den är uppe på så att hon nästan bär upp den.
Okay.
Och den är röd och så sticker ut ganska mycket.
Ja.
Och sen sitter de där då utan hjälm. Och det var ju det här som den här, vad ska man säga... insändaren var så väldigt upprörd över för att...
Det var inte den klassiska att kvinnan var lättklädd.
Det var det inte, för det är ju, alltså om man går in på ROs hemsida då, så de flesta domar, det är att, ja men de blir fällda helt enkelt. Det är ju att det rör lättklädda kvinnor som blir objektifierade och så vidare. Men det var inte fallet här, utan det var att den här insändaren... den handlade om att i den här familjen så hade det blivit väldigt så ramaskri om varför om de inte får använda hjälm, varför måste jag göra det och så vidare. Och då kan man tänka att det här låter lite löjligt, men nej, de fick rätt helt enkelt.
Var det helt enkelt en uppviglande reklam?
Ja,
där det man skulle uppmanade man... till brott, eller?
Ja, man uppmanade till ett farligt beteende.
Det är väl nästan brott, det är ju brottsligt att åka utan hjälm i Sverige.
Ja, det får du inte helt enkelt. Det är, om vi går in här då och
kollar, ja, lite som det är. En reklam där man dricker öl medan man kör kanske.
Just så. Och det är då enligt trafikförordningen så sägs det att du får inte färdas med en motorcykel eller moped utan att använda skyddshjälm. Och då har vi ICCs regler. Du får helt enkelt inte uppmana till ett sånt beteende.
Då är det inte ICC som är internationella brottmålsdomstolen, va?
Nej, det är det inte. Ja. Utan det är internationella handelskammarens regler.
Ja.
De får helt enkelt... vi ska tillägga då att Samsonite hade faktiskt gjort en ändring i efterhand och gått in och korrigerat på det de kunde korrigera, och så att säga. Men inte på den här.
Du hade något annat mål från reklamombudsmannen också, va?
Det hade jag, och det rörde ju det mer traditionella då.
Vad var det då?
Att det var en kvinna som hade blivit objektifierad.
Hur såg
det ut då? Den är ganska rolig faktiskt. Den är så solklar för att bli fälld, vilket den också blev. Det är en Opel Corsa-reklam, och då sitter kvinnan i en liten klänning och stilettklackar. Så här, precis vid spaken, växelspaken. Och där tyckte de inte om, det funkar inte. Vilket är ganska uppenbart.
Ja.
Så att Opel Corsa fick skämmas.
Nog om reklamdomar,
tror jag. Också det. Vi går vidare från reklamdomarna där.
Vad tar vi då?
Men ska vi ta den här EU-domstolens dom mot Sverige kanske?
Mm.
Och jag kom över den här genom en krönikör där, det var några Ernst & Young från deras skatteavdelning som har skrivit en liten krönika om detta.
Vad är det som har hänt då?
Det som har hänt är att det var redan 2006 som EU-kommissionen uppmärksammade att Sverige inte uppfyllde sina skyldigheter när det kommer till momsdirektivet.
Mm.
Vi tog ut moms på vissa tjänster och varor som postväsendet då tillhandahåller. Men vi sa att det är inte det offentliga postväsendet, eller Sverige försökte vinkla det som att Postnord, eller då var det posten, då hade bolagiserats och inte var statligt i den bemärkelsen. Eller ja, statligt var det ju, men inte ett offentligt postväsende försökte man få det till. Och det är en definitionsfråga som ni förstår, och det blev som inte godkänt, utan EU-kommissionen då bara, nej, vi stämmer Sverige här. Och nu några år senare då så har den här domen kommit, och så får det inte vara helt enkelt.
Vi får alltså inte, eller postbolagen får inte ta ut moms på frimärken alltså,
ja.
Eller frakt.
Exakt, och vart gränserna går och så här, om det kan bli retroaktivt eller om hur konsekvenserna, det är lite oklart än så länge.
Man kan ändå tänka sig att det finns en möjlighet att det kommer rulla in stämningar mot staten i alla fall. För att de är, var ägare då till posten eller Postnord.
Ja, och det ligger redan en stämningsansökan i tingsrätten i Stockholm mot staten som rör just postmoms.
Ja.
Och då, den kanske kan komma att ta en annan utgång nu då.
Och då kan det alltså röra sig om momsintäkter för porto under en 10-årsperiod nästan.
Ja, stämmer.
Om det skulle gå så långt.
Ja, det kan det. Och enligt EU-kommissionen har Sveriges hållning i det här kunnat ge upphov till en snedvidning av konkurrensen på den inre marknaden. Så det är det som de är på också då.
Ja.
Så att vi, det som den här debattartikeln, eller den artikeln, eller krönikan snarare, då var det att måste det till en lagändring också i Sverige för att ändringen ska kunna gå igenom, eller kan man åberopa det som individ direkt nu då, kan det få direkt effekt? Så det var så här, summan och kardemumman helt enkelt.
Du hade ett rättsfall du hade tagit upp som involverar drönare också, va? Det är alltså inte drönare som bombar människor i Jemen eller Pakistan, utan det här är,
stämmer.
Det här är mycket mindre drönare som används i Sverige. Vad handlar det om då? Vad är det för drönare?
Ja, nej men vi kan ju ta det från början egentligen. Jag tror många har sett det och lagt märke till det på så här festivaler och spelningar och så. Att det kan åka runt en sån liten, ja vad ska vi kalla det?
En liten mekanisk fågel.
Ja, och på den så sitter det då en monterat en kamera som tar massa bilder. Och spelar in. Och nu är det då Datainspektionen här som överklagar en drönardom. Datainspektionen menar på att den här, det är en kameraövervakning som sker, det är det ju, med drönaren.
Mm.
Och här vill Datainspektionen få klarhet i vad som är att, för att i den här kameraövervakningslagen
så behöver man ha tillstånd.
Precis, man behöver ha tillstånd. Och då är det så här, det som räknas som uppsatt. Och vad är det som räknas som uppsatt? Kan den här vara att räknas som det då?
Okej, så för att ha en uppsatt kamera på allmän plats,
ja,
så måste man ha tillstånd, va?
Det måste man. Och för att det som är, det vägs två intressen mot varandra. Det ena intresset är då så här, allmän säkerhet.
Mm.
Det är därför du ofta vill ha övervakningskameror.
Mm.
För säkerhets skull. Och sen har du den här då individens integritetsskydd. Och så ska det vägas mot varandra. Och så ska en bedömning komma då.
Men den där lagen är ju tänkt att träffa sådana rent av klassiska uppsatta kameror på en stolpe eller på en husfasad.
Ja.
Ansåg man att drönaren var en sån kamera?
Nej, och det är det som Datainspektionen vill att man ska göra.
Första instansen sa nu att det här är inte en kamera i, eller en uppsatt kamera i, kameraövervakningslagens mening. Så om inte högre instans då kommer fram till att det här omfattas av kameraövervakningslagen, en sån här drönare, så är det i princip fritt fram då ett tag framöver.
Mm. Att övervaka
eller åka runt med de här. Det är ju frågan om det då skulle leda till en lagändring ganska fort, kan man tänka sig.
Kan också tänka mig det, och det är därför det är så pass intressant också.
Det pratas ju mycket om de här teknikneutrala lagarna, men den här kameraövervakningslagen är från 2013.
Ja.
Så långt räckte den lagen.
Ja, just det.
Jag har intresserat, följt debatten nu, jag vet inte hur länge den hållit på, men det kommer ju hela tiden nya artiklar, förslag om förbjudandet av tiggeri, förbjudandet av organiserat tiggeri. Det är ju till och med uppe på riksdagsnivå nu bland många partier, och då tänkte jag, kul att lite undersöka vad som gäller rent rättsligt kring tiggeri och vad ett tiggeriförbud skulle kunna innebära. För i dagsläget så har vi ju ordningslagen som ställer upp lite regler kring vad man får göra ute på allmän plats.
Har vi någonting som är samma i hela Sverige där, eller är det på kommunal nivå?
För det finns ju regler, penninginsamling, välgörenhetsorganisationer som går ut med bössor och sådär också. I ordningslagen står det att, att kommunerna kan se till att det behövs tillstånd för penninginsamling om de då föreskriver det i sina ordningsföreskrifter. Men däremot så säger ordningslagens förarbeten att exempelvis, som jag tolkar det, som passiv insamling, som exempelvis att man är en gatumusikant och har sin keps på marken, inte omfattas av det som kallas penninginsamling.
För då gör han någonting aktivt.
För då har man sett det som att han kräver inte att någon ska ge honom pengar, utan han skulle bli glad om han får pengar. Och då har jag också sett i en dom i Södertälje tingsrätt, där Södertälje hade förbjudit i sina ordningsföreskrifter att man inte fick tigga. Och därmed också gjort så att några kvinnor då fick böter. Och då prövade man då om det här var tillåtet att ha en sån ordningsföreskrift. Och då tror jag att man pratade lite om det här med att de var passiva i sin insamling. Och det kan likställas med vad en gatumusikant gör i princip. Och därför så kan man inte kräva att de ska ha tillstånd. Att kommunen kan inte kräva det. Så i dagsläget, om ordningslagen ser ut på det sättet, att man till exempel skulle tillåta gatumusikanter att be om pengar utan tillstånd, så är det ju också svårt att förbjuda någon som tigger utan tillstånd. Eftersom att skillnaden är inte så himla stor.
Inte alls stor.
Speciellt om då tiggaren skulle spela ett instrument av något litet slag eller sjunga.
Ja, för vart drar du gränsdragningen, blir väldigt svår.
Det är för sig lätt att helt klart säga att tiggeri som sådant, när man bara sitter och gör ingenting eller aktivt ber om pengar, kan förbjudas. Men vad händer då om tiggaren börjar nynna eller börjar sjunga?
Ja, faktiskt. Just, och sen, men då finns det ju också det här, jag har sett att en del står med olika tidningar och sådär.
Något sånt blir ju väldigt svårt att förbjuda. För det går ju inte att, som jag har förstått i alla fall, förbjuda tidningsförsäljning.
Nej, för hur ska vi kunna göra det med våra grundlagar?
Nej, för grundlagen, om det nu är tryckfrihetsförordningen, ger ju envar, som jag tror det står, rätt att sälja och dela ut tryckta skrifter. För det innebär ju i praktiken att man förbjuder yttrandefriheten på något sätt. Eller tryckfriheten åtminstone.
Vilket är något av det vi värnar om mest.
Ja, och då blir det ju sådär. Då kan man ju säga att men vi vill förbjuda tidningsförsäljning på allmänna platser.
Ja.
Men det blir också ganska konstigt om vi levde i lite mer oroligt samhälle där man faktiskt tyckte det var mer viktigt att dela ut flygblad etc. då skulle det också vara olagligt enligt en sån bestämmelse. Det är nog inte förenligt med, det går nog inte att förena med tryckfrihetsförordningen. Det jag tänker mig i alla fall är, om man har ett tiggeriförbud som säger att man inte får sitta på gatan och tigga, så leder det ju ändå till att man kanske kan vara gatumusikant om vi inte förbjuder det också. För annars blir det väldigt konstigt att säga att du är för dålig artist.
Ja, det
så
går
du tigger egentligen. Men de kan ju åtminstone då sälja tidningar, för det kan vi inte förbjuda. Men på väldigt få platser kanske det går att förbjuda, men inte på allmän plats generellt, som jag tolkar reglerna. Och då har vi den frågan också om, som har varit uppe lite grann, om det här förbjuda tiggeri skulle strida mot någon typ av fri rörlighet inom EU. För det riktar sig bara mot de här fattiga immigranterna i princip.
Ja,
och då har man då förhindrat deras fria rörlighet.
Mm. Eller skulle någon av undantagsbestämmelserna kunna åberopas?
Ja, och nu pratar vi då om fria rörligheten för personer inom Europeiska unionen.
Ja.
Och det går ju att förhindra den här friheten på vissa grunder. Och det brukar man allmänt tala om allmän ordning och säkerhet, va?
Ja, så är det hälsa.
Då pratar man lite om att det faktiskt ska vara ett problem för den allmänna ordning och säkerheten, och man ska ha en proportionerlig bestämmelse om sådana här bestämmelser som förhindrar den fria rörligheten.
Ja, det får ju inte vara en för, vad ska man säga, grav inskränkning i förhållande till.
Ja, så då är ju frågan också om ett tiggeriförbud uppfyller kraven för ett sånt undantag man får göra från den fria rörligheten för personer.
Mm.
Som jag förstår det så har många länder inom EU redan förbjudit tiggeri. Men så vitt jag vet så har inte den frågan ställts på sin spets. Eller den kanske har det utan att jag vet det. Men då är det konstigt att den inte har kommit upp i den svenska debatten om förbud mot tiggeri.
Ja.
Förbjuderi.
Det är en fusion av förbjud och förbjud.
Så hur som helst så finns det lite utmaningar i det här med att införa ett
förbud
mot tiggeri.
Mm. Minst sagt.
Bara för att avsluta den här debatten, eller vad man ska kalla det, den här monologen, vill jag bara nämna det här förslaget som kom från Moderaterna då, om att förbjuda organiserat tiggeri.
Ja.
Och där kan man fråga sig om vad det faktiskt i praktiken innebär. Om det ska bli förbjudet. Jag hade helt enkelt svårt att förstå exakt vad som organiserat tiggeri innebär.
Vad den definitionen är.
Organiserande av tiggeri tror jag det var.
Mm, okay.
För då pratades det om att man,
just det, stävjar det,
man tar betalt för att skjutsa hit någon från Rumänien. Har man då organiserat den personen till tiggeri, eller har man bara skjutsat den personen för betalning?
Mm.
Sen finns det de här klara fallen när de tar betalt för en sittplats i innerstan. Det är klart man kan försöka komma åt sånt, men det är en annan sak i sig. Och det är troligtvis väldigt svårt att komma åt. Hur som helst så tycker jag att det finns många intressanta frågeställningar när det kommer till tiggeri. Och det ska bli intressant att se vart debatten rör sig.
Det är någonting som, jag vet inte, men det har pågått så pass lång tid nu också.
Ja, och det är kul att se hur, man brukar ju tala om survival of the fittest, jag vet inte om det är till en bord här, men kul att se hur man skulle anpassa sig som EU-migrant till tiggeriförbud, om man skulle vara kreativ och försöka kringgå de här, eller om det faktiskt skulle leda till att det blir minskad närvaro. Ja. Eller vad man ska kalla det.
Ja, för kan du förbjuda det på en högre nivå, eller om vi säger, som den här organisationen exempelvis, om du kan ta det där.
Ja.
Skulle det överhuvudtaget gå, och går det, så vad skulle konsekvenserna bli då? Ja. För då slipper du kanske många av de konsekvenserna som vi har tagit upp här.
Precis. Men det, jag tror det var det jag ville säga om just tiggeri. Mm. Jag har gått runt och funderat på den här frågan ett bra tag.
Just det. En annan fråga blir då, är inte det redan kriminaliserat?
Jo, man pratar ju om att människohandel kan omfatta det här.
Mm.
Men att, som Beatrice Ask sa när de föreslog det här, det var ju att det är ganska svårt att få in såna här saker som händer i just människohandelsrekvisiten. Och jag vet inte exakt vilka rekvisit de syftar på.
Nej.
Eller exakt vad det är som är svårt där. Men tydligen så vill man göra det enklare i alla fall att förbjuda någon typ av organisering inom tiggerisfären. Eller vad man ska kalla det.
Mm.
Det var väl allt vi hade för idag, tror jag.
Det var allt vi hade för idag. Och vi får inte glömma det, att vi har inte glömt det var mer det som vi vill meddela, att vi pratade förra gången om att vi skulle ha någon form av vardagsproblem.
Ja.
Vardagsjuridik, och det har vi faktiskt inte idag.
Nej, du får helt enkelt vänta till nästa gång.
Ja, jag tror det med, för att tiden blev knapp.
Ja.
Ja.
Men hoppas ni har lyssnat på oss. Hoppas ni inte har svamlat bort er i mitt babbel om tiggeri här. Kan tänka mig att det var lite svårt att hänga med i mina utläggningar, men hur som helst, hoppas ni lyssnar nästa gång också.
Definitivt, och jag tycker även att ni ska gå in på juridiskpublikation.se.
Mm.
För det är oftast där som information kommer upp, framförallt när vi släpper vår andra podd också, JP diskuterar och sådär.
Så ska ni självklart läsa vårt nya nummer också.
Definitivt.
Som kom ut här ganska nyligen.
Det gjorde den. Ja. Så att om ni inte har fått det i era brevlådor och om ni går en lägre termin än termin 5 så kan ni faktiskt gå in på vår hemsida, klicka i där och få ett provex. Så det tycker jag också att ni ska göra. Och med det sagt,
stort tack från oss.
Tack, tack.